hänt jämfört med hur det var för 8 år sedan. Skolverket tror att det finns flera orsaker till den stora ökningen. Bland annat kan samhället och skolorna ha blivit bättre på att tidigt förstå när elever behöver gå i anpassad grundskola. Lotta Ragne är lärare på Södermalmsskolan.
Jag tänker att det som rapporten visade att eleverna skrivs in tidigare i grundskolan, det gör ju att de går många fler år. Så kanske det går så många elever i anpassad grundskola nu som att det faktiskt borde vara.
Och vad vill ni då, Lovisa och Magnolia, jobba med när ni slutar skolan?
Jag skulle jobba mer som lärare. Då kan vi om här skolan typ lite bättre skola. Nya gungor, ny lekpark.
Jag blir nog säkert bra på det jag jobbar på sen då. Borde ju lite kul att jobba med jul, för jag gillar ju jul.
Och reportrar var Peter Johansson på P4 Stockholm och Laila Karlsson på Klartext. Och det är Klartext du lyssnat på. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och önskar er en trevlig kväll.
Här är Ekot. Från och med den 1 juli blir det olagligt att sälja lustgas för berusningssyfte. Riksdagen klubbade idag igenom en ny lag för att begränsa användandet. Och en som välkomnar förbudet är Kristin Svärd, som tappade känseln från nacken och ner efter att hon tagit lustgas.
Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta.
Det var 2022 som då 37-åriga Kristin Svärd började ta lustgas på fest. Efter några månader började hon plötsligt få känselbortfall. Och en dag vaknade hon och var som förlamad från nacken och ner.
Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då?
Idag säljs ballonger fyllda med lustgas över disk på krogen till exempel. Men från och med den 1 juli blir det förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Och att sälja till någon som är under 18 år. Mängden som en privatperson får köpa per tillfälle begränsas också i den nya lagen. Och Kristin Svärd tror att en sån här lag hade stoppat henne från att ta lustgas. Och hon är glad över att den nu regleras.
Äntligen!
Och Kristin Svärd intervjuades i P4 Extra. Reporter här var Ida Svansbo. Finlands riksdag godkände idag en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen. Lagen har kritiserats för att bryta mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
I Indien stiger antalet döda efter trängseln i samband med firandet efter en cricketmatch. Minst 11 personer har omkommit och 33 skadats, uppger den regionala regeringschefen. Stadion där matchen spelades har en publikkapacitet på 35 000, men det kom mellan 200 000 och 300 000. I trängseln utbröt panik samtidigt som polis försökte hålla tillbaka massorna med hjälp av påkar. Premiärminister Narendra Modi kallar olyckan för absolut hjärtskärande. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Om en halvtimme ungefär ring P1 från i förmiddags där en lyssnare diskuterar veterinärklinikerna och vad hon tycker är en obalanserad rapportering om detta. Men fram till Ring P1 förmiddag med från i förmiddags, programledare är Nicke Nordmark.
Visst händer det att du hör en röst i telefonen som du direkt känner sympati för. Eller kanske en programledare i radion som du gillar eller inte gillar, mer eller mindre bara baserat på rösten du hör. En människas röst har länge sett som unik och som en del i ens identitet. Men nu kan ju AI kopiera min röst. Så då kanske min röst inte är lika unik längre. Idag handlar programmet om den mänskliga rösten och vad den kan berätta om hur vi mår och känner. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, idag gästas jag av Glaucia Lais Salomao, tal- och röstforskare vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Och professor Sten Ternström, professor vid KTH som länge forskat om så kallade röstkartor. Välkommen du också!
Tackar!
Alltså jag känner mig ju lite nervös nu för att ni ska sitta och lyssna på min röst och komma med någon jobbig analys av den. Får jag bara fråga, vad kommer ni att registrera av min röst under programmets gång, Sten?
Jag tror att om du talar riktigt bra så kommer inte jag att tänka på din röst överhuvudtaget. Utan det är ju först om det är någonting som strular som man lägger märke till det.
Nej, jag får försöka skärpa mig och vara liksom stringent hela vägen då, med andra ord. Glaucia, vad tror du att du kommer att lägga märke till?
Ja, jag håller med. Sten, vi kommer att nästan tänka på vad du säger om din röst låter bekväm och bra.
Okej, vi får se. I slutet av programmet så ska jag fråga om ni har lagt märke till någonting då. Men till att börja med, ni har ju båda ägnat en stor del av ert yrkesliv åt rösten. Vad är det som fascinerar med rösten, Sten?
Det är ju att den hänger så väldigt mycket ihop med hela kroppen och att vi styr rösten med hjärnan och att vi lär oss prata väldigt tidigt så att vi är väldigt bra på att prata. Det är ju vår viktigaste kommunikationskanal.
Mm. Glaucia, vad säger du? Vad fascinerar dig?
Just det att rösten speglar vem vi är och vad vi känner och det är mycket tack att hela hörselsystemet i princip beror på hur våra kroppsliga strukturer funkar. Mm. Och samtidigt är det en blandning mellan olika fysiologiska faktorer och alla kulturella bakgrunder som vi har med oss.
Det är jättespännande, det ska vi gå vidare och prata om alldeles strax med dig, Glaucia. Men jag vill först bara fråga också, vad är egentligen en röst som ni ser? Alltså, vad består en röst av för komponenter, Sten?
Ja, jag är ju uppfostrad som ingenjör så att jag vill gärna betrakta rösten som en maskin. Och den består egentligen av då två små stämband som sitter högst upp i luftstrupen. Och när vi pressar ihop dem och trycker på med luften så låter det ungefär som sådär. Om man skulle ta loss huvudet på mig.
Ja, just det. Okej. Okay.
Men, och sen har vi då ett hålrum utanför ansatsröret som då ändrar på de här ljuden. Nu tog jag med händerna framför för att jag göra förstår. En modell av rösten. Men
det är en fascinerande maskin, det får man ju ändå säga.
Ja.
Ja. Glaucia, hur skulle du förklara det? Vad är en röst för någonting?
Men röst är fenomen, en ljud som produceras under styr av hjärnan. Mm. Och en blandning av struktur i hjärnan som är mer primära i historien och evolutionär synpunkter och mer avancerad. Så vår röst när speglar känslor är den här mer primära del av hjärnan som styr och det integreras i tal, i artikel, i språkljud när vi talar. Mm. Så är det en blandning mellan två olika koder skulle jag säga.
Ja. Och jag tänker att vi ska gå vidare och prata med dig, Glaucia. Du är röstforskare och har intresserat dig för rösten i relation till olika känslolägen. På vilket sätt berättar rösten vad vi känner?
Som jag säger, det här, vi har dessa två olika koder. En som är verbalt och andra om de ord som vi väljer att använda. Samt hur vi konstruerar meningar och längre yttrande. Och den består på den grundnivå på korta tal, ljud, vokaler, konsonanter och så skapbyggda ord. Och den här koden är i grunden kulturellt bestämd och godtycklig. Så det finns inga samband mellan ordet bord och självobjektet bord. Det heter så eftersom vi lär oss ordet från vuxna när vi är barn. Och då kallar det för bord och vi lär i vår tur våra barn det också sätt för språk vidare. Mm. Men den andra koden som finns där också är en icke-verbal till sin natur och handlar om talets musikaliska dimension. Och dessa sträcker sig över hela sekvenser av korta ljud. Precis som i musik använder sig denna kod av variation i tonhöjd, melodin, intensitet eller volym, längden på olika konsonanter och vokaler vid uttal. Och det här påverkas talets hastighet och rytm. Precis. Också röstkvalitet. Och i talets musikaliska dimensionen finns det faktiskt ett samband mellan hur vi uttrycker känslor.
Ja.
I sådana fall använder vi inte ord, men själva känslorna vi uttrycker, så de speglar känslor ungefär som i spegel.
Precis.
Vår röst kan få till exempel mer volym när känslorna är starka och blir låg, inte starka alls, när vi känner oss blyga kanske.
Ja.
Till och med så låg att vi knappt vågar andas och om vi helst inte blir märkad alls. Så det finns dessa olika typer av koden som står tillsammans.
Just det. Men om jag frågar så här då. Orden är det ena som har betydelse och sen har vi liksom tonfall, volym och melodi. Hur viktiga är de här tonfallen och volymen och melodin för liksom mottagarens tolkning?
Denna dimension har en avgörande betydelse. Det här tonfall, rytm, betoning, den tillför ett extra lager i mening till det vi säger. En typ av betydelse som grammatiska lexikala strukturer i sig inte kan förmedla. Och det här handlar mycket om vår inställning till det vi uttrycker.
Ja.
Och kan faktiskt avslöja om vi själva tror på det vi säger.
Hur menar du då?
Att om man säger, om man är inte verkligen engagerad med vad man säger, på något sätt ska avslöja din röst, då kommer det inte vara, du kanske kommer inte övertyga, du är inte övertygad i förhållande med du säger. Och dessa till skillnad med från den språkets verbala sida så är mer kategorisk, så använder ord för att referera till saker, idéer och handlingar. Den dimensionen bygger inte på dessa tydliga gränser.
Nej.
Utan mer på subtila nyanser i talmelodi och gradvisa variation i tonhöjd och så vidare. Och dessa variationer påverkar av min attityd.
Just det.
Till vad jag säger eller betyder som jag vill ge till olika ord i mitt yttrande och mina känslor av språk och också mina relation till vem som jag pratar med.
Jag tänker så här att vi bor ju också i ett mångkulturellt samhälle och jag liksom föreställer mig att vi tolkar olika språk, dialekter och brytningar på lite olika sätt. Alltså, hur kan det skapa missförstånd på något sätt?
Det kan, tror jag.
Ja.
Grejen är att i forskning inom andra språkinlärning till exempel visar att modersmålet ofta fungerar som en referensram när vi ska uttala ljud i ett nytt språk. För mig till exempel är det nästan omöjligt att uttala det svenska SU-ljudet så okay. gjorde sjö. Istället använder jag ett ljud som är sjö. Yeah. Eftersom sjö är närmaste, måste vara närmaste ljudet som finns i portugisiskan som är mitt modersmål. Och det kan gäller inte bara språkljud, det handlar om språkmelodi såklart, som, ja. Som jag säger avspeglar känslor. Så om i mitt modersmål, till exempel inte använder jag stor variation i tonhöjd, som om det skulle vara en del av mitt språkliga mönster, då kan jag, skulle jag kunna uppfatta en sån variation som en känslomässig uttryck.
Okay.
Kanske skulle jag ta att den här personen är superglad eftersom hon säger med mycket variation, eller till och med arg. Om dessa variation kombineras med hög volym.
Just det.
Så jag kan alltså komma att misstolka en drag som kan vara språkligt.
Ah. Kan du,
som
kan
det
du,
var emotionellt. Yes.
Ja, just det. Kan du ge något exempel på när det skulle kunna uppstå ett missförstånd för dig? När, bara tolkat på melodin till exempel.
Ja, det var så att när jag kom till Sverige kunde jag inte ett ord för svenska. Och det var två språkhändelser ska man säga, som jag fastnade för direkt. Den ena var det här med korta inlandningsljudet som man suger i luft. Så var det annat.
Just det, det är typiskt norrländska som jag använder ibland.
Exakt.
Ja.
Den andra var hur det här telefonsamtal till exempel verkar det sluta så abrupt.
Ja.
Och eftersom jag förstod ingenting av själva ord, jag bara lyssnade på talmelodi. Och min uppfattning, enligt min egna referens i mitt språk, var att folk avslutade samtal i mitt i ett yttrande.
Mitt i en mening liksom?
I meningen, eftersom de gradvis gick upp i tomhöjd och bara prata lite så här och slutade där uppe. Hej då!
Just det.
Och då skulle inte komma ner igen. Och jag såg vattentalet slut där uppe. Så det här var lite annorlunda. Eftersom det här, min uppfattning var baserad som sagt på portugisiska melodin. Och vi tenderar att avsluta samtalet. Med en mjukt, lite lågt ton, höjd. Så det är jag, hej då, ska jag säga. Okej, men då så vi ses, ciao. Jag skulle säga. Så för mig var min svenska kompisar skrattade när jag skulle säga, men då så, hej då. Jag skulle säga en svensk hej då med en portugisiska melodi. Så det här uppfattningen beror mycket på våra interna referens. Våra interna referens är nästan som en filter i vår uppfattning av världen generellt, men nu specifikt om tal ljud.
Just det. Men om vi skulle gå över till det som är mer universellt då. Alltså, man brukar ju inom psykologin prata om grundkänslor som är universella. Alltså rädsla, ilska, glädje, förvåning och så vidare. Går det att uttrycka alla de här känslorna med sin röst utan att det är kopplat till ett visst språk? Alltså utan ord och utan om jag inte kan se ansiktsuttrycket, skulle jag ändå förstå det? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Den med vad som är kulturellt och vad som är universellt när det är att uttrycka känslor är en ständig kontrovers inom forskningen. Eftersom redan innan vi föds till och med i magen lyssnar barnet på sin mammas talmelodi som är redan specifik från språk. Så det är svårt att dra en tydlig gräns mellan vad det är kultur och vad det är som är natur. Men det finns några studier där talare från olika kulturer ska tolka grundläggande känslor som ilska. Och det finns en something som är de håller med ganska mycket på ett sätt som är större än vad man skulle förklara om det var bara slump. Men ju mer komplexa känslor det handlar om, till exempel ironi eller attityd, desto svårare blir det att förstå varandra och över det här kulturgränser. Så, och det här ljud, korta ljud, en skrik, skratt, en ljud som uttrycker äckel till exempel.
Ja.
Det här tenderar att folk från olika kulturer tenderar att hålla med, att identifiera det.
Det förstår vi.
Det brukar vi förstå,
ja. Just det. Du, nu ska vi gå vidare i programmet och prata mer om vad den mänskliga rösten faktiskt är. Vi ska prata med professor Sten Ternström som ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt så kallade röstkartor och vad vi kan utläsa av dem. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkommen igen. Sten, du har forskat om att kvantifiera röster. Vad innebär det att kvantifiera en röst?
Ja, det innebär att man mäter någonting, alltså till exempel tonhöjden. Och om jag säger nå, så är det en låg ton med få svängningar per sekund. Och om jag säger nå, så är det en hög ton med många svängningar. Och det där kan man mäta med instrument. Och man kan också mäta hur stark rösten är om jag talar väldigt svagt. Eller om jag talar väldigt starkt så här. Ja. Den brukar man mäta med decibel. Mm. Men det finns då faktiskt hundratals olika mått som folk försöker använda på rösten. Och de är alldeles för många egentligen. Och det där har jag intresserat mig för. Vilka är det vi verkligen behöver och vilka kan vi strunta i?
Mm. Och om jag är lite så där krass då och frågar så här. Vad är nyttan med att kvantifiera en röst?
Ja, då är, om man nu tar den medicinska aspekten av det hela så kommer ju folk med röstbesvär till klinikerna och då ska man försöka förstå vad det är för fel och en erfaren logoped eller foniater kan ganska snabbt höra och bilda sin uppfattning om vad det är för fel på rösten. Men man har alltid sina egna referenser och i en journal vill man gärna kunna skriva några siffror som säger någonting om hur den här personen egentligen mår eller hur behandlingen har lyckats eller inte. Så att man kan till exempel mäta omfånget i tonhöjd eller i styrka. Det kommer vi in på om en stund skulle jag tro.
Ja, men det låter rimligt. Jag blir också så här nyfiken på om du har liksom studerat någon speciell persons röst som du tycker har varit extra intressant på något vis.
Det finns ju massor av människor som ägnar sig åt att renodla någon viss typ av röstanvändning. Om vi då till exempel ser på sångare så är vi väldigt intresserade av sångare, vi forskare. Därför att sångarna gör samma sak på måndag och tisdag när man ber dem att göra en sak.
Mm.
Och en lekman gör inte det i allmänhet.
Hur menar du då?
Och sen finns det ju de som beatboxar till exempel eller som gör strupsång och allt möjligt märkligt.
Just det. Men hur menar du att en sångare gör samma på måndag och tisdag men jag gör inte det så att säga?
Ja, om man ger en sångare en uppgift att sjunga eller att ljuda på en viss tonhöjd och en viss styrka så kommer de att göra det på samma sätt.
Ah.
Men man kan göra det på olika sätt. Jag kan säga ah eller ha eller ah. Eller, ja, du förstår.
Ja, och alla var på samma ton.
Jag försökte det.
Ja, nej, men jag tror du träffar rätt.
Ja. Så att man kan häpna över en tränad rösts precision och det är väldigt praktiskt när man ska forska.
Ja.
Vi hade till exempel en annan person från Sydamerika för många år sedan som hette Leonardo Fuchs. Han kunde sjunga undertoner. Alltså... Ja, jag kan inte göra det, men han var fenomenal på det och det där filmade vi och det blev en artikel, det var väldigt spännande.
Fascinerande. Men du, det här med röstkartor då, vad är det?
Jo, alltså det går inte att karaktärisera en röst med bara en siffra. Liksom, hur mår din röst idag? 17.
Nej.
Det skulle försäkringsbolagen tycka var jättebra, men så enkelt är det inte. Utan rösten har väldigt många olika sätt som den kan variera på. Och speciellt så är alla de där sätten beroende av just hur starkt eller hur högt och så vidare man gör. Så att om man kan, ja, istället för en siffra så kan man rita en karta. Och då kan man tänka sig att man har ett dataspel med en liten markör på skärmen som rör sig. Mm. Och när jag ändrar tonhöjden så rör sig den där markören i sidled. Och när jag ändrar styrka så rör sig markören i höjdled. Och så lämnar den spår efter sig. Så att ju mer man pratar desto mer ritar den. Och så blir det liksom en karta över hur rösten, hur långt den når. Men också kan man färglägga den och få olika röstegenskaper inlagda i kartan.
Ja, då, jag förstår faktiskt. Men och så är jag lite sådär jobbig ändå och undrar, vad har vi för nytta av de här röstkartorna inom till exempel vården då?
Ja, det har man använt länge faktiskt. I en tidigare variant som kallades för röstomfångsprofil eller fonetogram. Och det gick mest ut på just att mäta hur stort omfånget är. Om min röst är okej, då bör jag som medelålders man ha en viss, kunna nå ett visst omfång. Och får jag problem med rösten så kanske det omfånget blir mindre då. Att jag kan till exempel inte tala, jag kan inte tala väldigt svagt till exempel.
Mm.
Och det där, har man en karta, då ser man precis hur de där gränserna ändrar sig. Och det används mycket. Ja. Nu för tiden så är det ju, har det blivit mycket vanligare än förut med sån här könsbekräftande kirurgi till exempel. Och ja. Då vill man se om tonhöjden har gått upp eller ner efter hur mycket omfånget har ändrats helt enkelt.
Ja. Och du, jag har hört att redan på 1980-talet så samarbetade du med psykiatrikern Åsa Nilsson och spelade in deprimerade personers röster och jämförde med dem när de hade tillfrisknat. Vad kunde ni utläsa av det?
Då så var tesen där att när man är deprimerad så har man ju en tendens att tala väldigt monotont och stilla och så här. Och sen när man blir normal, då rör sig tonhöjden lite mer upp och ner så här. Och är man på något sätt lite hysterisk eller så där, då kanske tonhöjden sticker iväg åt alla håll. Så att hon tog fram metoder då för att se på rörligheten i tonhöjd och korrelera den till graden av depression. Och det fanns ett sånt samband.
Så det gick alltså att mäta, alltså så här, fanns det liksom grader i det också på något sätt? Så här,
ja,
om man var
det,
mycket deprimerad så var rösten på ett visst sätt monoton och sen kunde det ske en gradvis utveckling till en mera tillfrisknad röst.
Precis, så man kunde se hur fördelningen bredde ut sig liksom, i tonhöjd.
Just det.
Och jag kan inte låta bli att komma ihåg en jättefin grej som hon gjorde när vi samarbetade. Hon spelade ett band på en patient som pratade i ungefär 30-40 sekunder. Och så frågade hon mig, berätta nu vad du kan säga om den här personen bara på rösten. Och till min oerhörda förvåning så kunde jag ju då säga både var han kom ifrån och ungefär vad han hade haft för utbildning och hur han mådde just då. Och att han försökte ställa upp på terapisituationen, men det var någonting som tryckte honom som inte riktigt kom fram och så vidare. Så det var mycket fascinerande. Så det är det som är så roligt med rösten, att vi kodar väldigt mycket information som Glaucia var inne på förut. Det här att inte bara vad vi säger, men också hur vi säger det.
Mm.
Och också vem vi är och hur vi mår i kroppen. Och mycket grejer som ligger lagrade i den där signalen.
Jag tänker två saker där. Är det ena att jag som så att säga icke-professionell inom vården, alltså vanlig människa om vi säger så, läser jag av och tolkar en massa av det där som du pratade om också när jag pratar och när jag lyssnar på någon?
Ja, alltså det här, vi kommer in på det här med hur lär vi oss att prata? Ja, det är genom att härma andra.
Mm.
Och vi bygger upp en modell inom oss då av hur. Nu hör jag en person som låter på ett visst sätt. Hur skulle jag göra för att låta på det viset? Det blir liksom en slags indirekt spegling där då.
Mm.
Så om jag pratar med dig på det här viset, då inser du att det är något som inte är riktigt som det ska.
Ja.
Och det kanske till och med så att du får ont i halsen när du lyssnar på mig.
Ja, men jag känner hur jag börjar spänna mig liksom.
Ja.
Ja, det är jätteintressant. Jag har en fråga om det här med AI ändå. Alltså det här med att jag har fattat det som att det pågår en forskning där målet är att med hjälp av AI kunna fånga upp biomarkörer i rösten och därmed få någon form av verktyg för att kunna diagnostisera sjukdomar som till exempel Parkinson och Alzheimer. Vad tänker du om det?
Ja, det där är ju väldigt fascinerande, och alla terapeuter som lyssnar på patienter vet att rösten kan påverkas av sådana där sjukdomar. Och kan vi då på något sätt få en apparat att uppfatta det, så kan det ju ha ett värde för att dokumentera till exempel hur allvarlig en progression är.
Mm.
Men som alltid med AI så är det ju det där att man vet inte riktigt hur den gör. Alltså den snappar upp någonting i det den matas med, den har då tränats på tusentals röster där hälften är friska och hälften inte är friska och så vidare, och så lär den sig något slags mönster där, men vi vet inte då i dagsläget i alla fall precis vad det är den fångar upp.
Mm.
Det finns en massa fallgropar i det där som gör att själv är jag fortfarande lite skeptisk, men det är helt klart att AI kan användas för att göra analyser av stora datamängder, och det är det fantastiskt bra för.
Mm. Ja, vi får se hur det där går längre fram då, om det utvecklas på ett bra sätt eller inte. Idag pratar vi om rösten och vad den säger om oss som människor med Sten Ternström, professor på KTH, och Glaucia Lais Salomao, tal- och röstforskare vid Stockholms universitet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Hörrni, har en fråga till er båda två. Alltså så här, generellt, vad skulle vi människor vinna på att lära oss mer om hur rösten fungerar? Glaucia?
Jag ska koppla det med ett projekt som jag leder just nu, som har med att hur vi känner empati i förhållande med andras röst. Och jag tror att förstå bättre den kan hjälpa oss att förstå hur funkar detta i hjärnan, och förstå den diversitet som finns i det här med hur man uttrycker sig genom röst.
Mm. Så att alltså hur rösten kan få hjärnan att aktivera empati, så att säga.
Exakt.
Jag
tror att det här kan öka förståelse för neurodiversitet och empatiförmåga, att vissa röster väcker empati hos vissa personer men inte hos andra. Och olika hjärnor bearbetar känslomässig information på olika sätt.
Mm. Sten, vad tänker du att vi generellt har att vinna på att lära oss mer om hur rösten fungerar?
Ja, ska vi vara väldigt praktiska så handlar det om att minska sjukfrånvaron till exempel. Det finns ju en del yrkeskategorier, lärare och callcenteroperatörer och så vidare, som använder sin röst hela dagarna. Och en del människor klarar av det där utan större problem, och andra får jätteproblem i samma situation.
Mm.
Vi vet, om vi jämför med läget på hörselområdet, så finns det ju bullernormer för hur mycket man får utsätta folk för. Men vi vet ganska lite egentligen om hur mycket en röst tål. Alltså.
Ah.
Och vi vet inte så mycket om vad det är som gör att stämbanden tar stryk. Så att om man, en person kan bli jättetrött i rösten efter 10 minuter och en annan kan hålla på i flera timmar.
Mm.
Och det finns då folk som forskar på vad är det exakt som händer inne i vävnaden. Går den sönder, och hur lång tid tar det för den att läka och så vidare. Så det är ett exempel på varför vi behöver titta närmare på det där. För det är många som inte klarar av sitt jobb om det är för bullrigt där. Eller...
Ja, och jag tänker om man går lite till extremvarianten igen. Det är Sweden Rock börjar snart, och det är heavy metal-sångare som liksom drar på som tusan och med skrovlig röst och så vidare. Hur kan de klara det?
Ja, om man tränar och får rätt instruktion och hittar en metod som gör att man kan använda stämbanden utan att göra våld på dem, utan att skada dem, så kan man ju göra sådär. Det är ju ett uttryck som uppskattas då i,
det här med
av många. Det är ju, rocksång ska ju vara ansträngt så att säga i många.
Ibland använder man olika strukturer, inte bara stämbanden, för att producera detta.
Nej, precis. Alltså, vi har ju fickbanden till exempel.
Fickbanden.
Så
låter så starkt, men det här påverkas inte direkt. Ja. Om man kan tränas.
Och det finns sånglärare som specialiserar sig på sån här distsång och growl och allt vad det heter. Ja. Som lär folk hur man gör det där utan att ha sönder stämbanden. Ja. För det är hemskt, väldigt lätt hänt att man gör det.
Mm-mm. Sten, du var inne tidigare på att vi lär oss genom att imitera. Vad krävs för att kunna imitera bra? Alltså, varför är vissa så bra på det?
Därför att de har tränat ännu mer.
Bra kort svar där.
Jo, men man kan också ha en viss naturbegåvning för det. Men det är ju väldigt fascinerande att vi faktiskt kan härma någon annan på första försöket.
Ja, men precis. Vad är det som gör att vi kan det?
Ja, vi är liksom förprogrammerade för att förstå hur någon har gjort ett visst ljud. Och det har ju att göra med att vi måste lära oss att prata.
Mm.
Och därför blir vi också väldigt fascinerade när folk gör ljud som vi inte förstår hur de gör. Till exempel med beatboxare då.
Mm, just det.
Och de är duktiga på att uppfatta dessa subtila variationer i ton, fall, i rytm,
ja.
Och reproducera. Och det här också har med hjärnan att de produktion och perception, motorisk produktion och perception, de är nära kopplat i hjärnan. Och vi antar forskare att det här har med empati att göra också.
Mm.
Man har ju studerat faktiskt vad imitatörer gör som imiterar kändisar och sånt där.
Ja.
Och det man upptäcker ju då är att ljudvågorna, om man tittar på utskrifterna så att säga, de är inte egentligen jättelika varandra, utan det är mer som att imitatören karikerar en röst, precis ungefär som en karikatyrteckning, att man framhäver de individuella dragen.
Just det.
Ja.
Om jag frågar er så här då, vad kan jag lära mig av att lyssna på min röst, Sten?
Det där är ju mycket intressant. Alltså, vi går ju och lyssnar på vår egen röst hela tiden. Och ibland så lägger vi oss till med olater som vi inte är riktigt medvetna om. Och så att om man lyssnar på sig själv inspelad, då märker man att jaha, varför håller jag på att säga liksom tre gånger i varje mening till exempel.
Ja.
Det är ju nu kanske inte rösten precis, utan det är ju mer hur man väljer vad man väljer att säga.
Men om jag frågar så här då, hur kan jag vårda min röst?
Ja, det kan man ta kurser i. Man ska akta sig för att skrika högt. Man ska inte prata länge i stark miljö. Man ska undvika föroreningar, rökning och försöka hålla sig frisk. Och undvika att vara i torr luft allt för länge.
Och nu har ni ju lyssnat på mig och pratat med mig i en halvtimme. Vad skulle ni säga om min röst? Vad säger den om mig, Glaucia?
Jag sa att jag skulle inte tänka på det, men egentligen tänkte jag på det eftersom du bad mig fundera över hur mycket röst din röst säger. Och jag tycker det var en harmonisk röst som tydligt förmedlar innehållet. Så ja.
Ja. Ja, men ja. Det låter bra. Det låter som det är som man vill vara som radioprogramledare, tänker jag.
Exakt.
Sten, har du ett kort litet svar till mig där?
Precis samma sak. Att du har en välmodulerad röst med en lite lätt norrländsk anstrykning. Och det finns faktiskt studier på den perfekta radiorösten som du kan läsa mer om.
Oj, det vill jag höra mer om alldeles strax. Men hörni, vi måste avsluta nu.
Ja.
Men vi tar det sen, Sten. Tack så mycket, Glaucia Lais Salomão, tal- och röstforskare vid Stockholms universitet, och Sten Ternström, professor på KTH. Det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, och producent var Lena Kallne och Pernilla Kommes. Tekniker var Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Imorgon är Förmiddag tillbaka igen. Lolo Kolmar ska ta reda på vad som händer om internet slutar funka. Hur skulle vi klara oss i hemmet och i samhället? Vad skulle hända direkt och efter några dagar?
Och sändningstid för Förmiddag med är 10.03 på förmiddagen. Nu är klockan 21.38 och det är dags att diskutera här i P1. Här är Ring P1 med Sofie Eriksson.
Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 onsdag. Vill du höra hela programmet så finns det lättillgängligt på sverigesradio.se/ringp1 eller i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Sofie Eriksson och här får du alltså några av samtalen. Vi börjar med ett från Östersund, Kajsa Stenhammar.
Jo, jag vill ta upp den här senaste veckan som jag upplever som ett drev mot evidensklinikerna.
Veterinärklinikerna som finns över hela landet. Ja.
Jag vill börja med att säga att jag tycker det är superbra att man granskar de här stora företagen, stora vårdföretagen. Precis som i matsjukvård som i djursjukvård. Men det har blivit väldigt ensidigt. Att det har intervjuats djurägare som är missnöjda med sin vård och före detta anställda som är missnöjda med sin arbetsplats. Mm.
Men jag kan säga att det är Sveriges Radios P3 som har gjort den här granskningen. De har pratat med 15 före detta anställda eller 14 före detta och sen som är kvar i företaget. Och som påpekar massa felaktigheter och dålig vård som de har sett och arbetsmiljö.
Exakt. Och sen har det fortsatt med lite andra nyhetskanaler. Och, på SVT Nyheter har de publicerat och så också. Nej, men jag tänker att det är liksom vi som faktiskt jobbar med det i det här företagen och trivs och inte fått komma till tals. Eller djurägare som är nöjda och de vet ju att det finns hur många som helst. De möter ju vi också.
Så vad tycker du då? Du som jobbar inom Evidensia, vad har du för erfarenheter?
Jag trivs jättebra på min arbetsplats. Mm. Och jag tycker inte att... Alltså vi sliter ju för att kunna ge den här djursjukvården. Och vi gör det dygnet runt och är redo liksom på natten att utföra operationer och att inte få den uppskattningen och vara typ rädd för att ständigt bli kritiserad påverkar den väldigt mycket.
Men är du det menar du? Får du ingen uppskattning eller missförstår jag det nu?
Jo, jag får väldigt mycket uppskattning av djurägare på plats. Men när man läser om oss som arbetsplats så känns det som att det är helt okej att säga vad som helst om oss.
Men det kan ju vara olika. Ni är ju många olika sjukhus och det är många olika avdelningar. Jo, så att det kan ju vara dåligt på vissa ställen och som du då har erfarenhet av att det är väldigt bra på andra ställen.
Ja, och så kan det vara på en jätteliten klinik också. Så kan det vara på distriktveterinärerna som faktiskt är statligt. Och jag tycker att vi, på något sätt i den här dokumentären så tas det upp vår arbetsmiljö. Men väldigt lite. Och vår arbetsmiljö påverkas väldigt mycket av det här också. När det här kommer, när det blir sådana skriverier som just är så ensidiga.
Har du mött reaktioner nu då från kunder som har kommit? Folk som har blivit mer skeptiska eller har ni märkt någonting av det?
Nej, jag tycker snarare att vi har blivit, alltså man har fått ut mer kärlek av djurägarna. Mm. Och de har stöttat oss.
Men i grund och botten så tycker du att det är bra när missförhållanden visas upp. Men du skulle vilja ha lite mer av den andra sidan också samtidigt. Är det det du efterlyser? Att man också visar på att det funkar på sina ställen?
Ja, men också alltså, vill man spegla djursjukvården och våran, alltså personalens verklighet så tycker jag också att man kan också prata med distriktsveterinärer. Man kan prata med andra kliniker också så att det inte bara blir att det är Evidensia som är problemet utan det är ju en bransch. Mm. Jag vet att distriktsveterinärerna, vissa veterinärer måste jobba ett helt dagspass. Sen åker man ut på jour hela natten och sen kommer man tillbaka till ett dagspass som man ska jobba.
Det finns uppenbarligen mer att granska kan man väl konstatera.
Ja.
020 22 10 10, det här är Ring P1 och vi ska från Östersund till Lund. Där finns Maria Jörgensen. Hej Maria!
Hej!
Vad vill du ta upp?
Jag vill ta upp lite grann från hemtjänsten. Tjejerna från hemtjänsten är jättesnälla, de är änglar för mig. Men samordnade. Kunde inte skaffa en rullstol på 3 månader med el. Jag har normal rullstol, men de kan inte, tjejerna kan inte köra med den.
Om och du ska ut, är det så att när du ska ut på precis. Utomhus jag så behöver du en elrullstol?
Ja, jag hade inte varit inte ute på 3 månader och gå runt inne i byn och sånt. Som alla andra skulle göra det. Mm. Jag har förlorat min man för 2 år sedan i corona. Mm. Sen dess blev jag rullstolsbund.
Ja. Och då har du i ditt bistånd då, har du haft till möjlighet att få komma ut och vara utomhus 2 gånger i veckan?
Två gånger i veckan har jag utevistelse. Onsdag och fredag. Men från mars månad när jag fyllde 80 år rullstolen blivit sönder där på kontoret. Och det är ingen som bryr sig för att jag ska få den tillbaka på något sätt. Så de kan ta mig de här två gånger i veckan ut bland folk.
Så du har väntat på att få komma ut sedan i mars månad på något som du
i
har rätt till?
I mars månad, ja.
Har du suttit inomhus sedan dess, Maria?
Jag har suttit inomhus. Okej, det är bra att jag har jättesnälla grannar som hjälper mig med allt annat. Men ute, ja, sjukgymnasten har tagit mig ett par gånger ut med rullator så jag ska lära mig gå.
Och jag antar att du har ringt och frågat varför inte varför inte en elrullstol finns längre. Vad säger de till dig då?
Den gick sönder och kommunen har nog inte råd, men de svarar inte. Samordnare säger det till mig, Maria, du får ringa min chef. Jag ringer, hon svarar inte. Jag har spelat in mig att jag vill ha kontakt med henne. Hon ringer inte tillbaka. Vem ska jag ringa och fråga vad har hänt? Varför kan jag inte gå ut med hemtjänsten?
Du har rätt till två gånger i veckan, men de säger att det finns inga hjälpmedel så att du kan komma ut.
Nej.
Alltså hur påverkar, Maria, jag förstår att att det är jobbigt för här, men hur påverkar det här ditt liv att du inte kan komma ut?
Det påverkar väldigt mycket. Väldigt mycket. Förr i tiden när jag kunde gå och min man var i livet, vi har gått till Angdamen, vi handlade tillsammans på Ica. Vi har varit hos grannar och besökte. Och vi gick runt och tittat på varen med alla trädgårdar. Jag bor i en byn med massa villor som har jättesnygga trädgårdar. Jag har inte varit, jag har inte luktat på de blommorna i år. Och inte i fjol heller. I fjol var det likadant. Hela sommar var det ingen rullstol igång. Jag är hjälplös. Jag vet inte vad. Så tänkte jag, om jag ringer er så kanske ni kan hjälpa mig på något sätt.
Du, det här kommer säkert att väcka många känslor på olika sätt. Jag kan inte lova att vi kan hjälpa dig på något vis, Maria, men det är ju oerhört viktigt att
hör.
Precis, det kanske är någon som hör som kan veta hur vi ska gå vidare med detta. Maria, jag hoppas innerligt att det löser sig för dig. Det var viktigt och bra att du ringde in och berättade.
Tack så mycket, tack, hej då.
Och så till Göteborg, där finns Anna Holst. Välkommen till Ring P1, Anna.
Tack så mycket.
Vad ska vi prata om?
Vi ska prata om att en stark primärvård löser de flesta problem. Jag är distriktsläkare och chef på en ganska stor vårdcentral i Göteborg.
Mm.
Och jag hörde om den här stackars kvinnan som inte kunnat komma ut i 2 år. Och där tänker jag att här måste primärvården rycka in och hjälpa till.
Jag ska bara rätta en sakfel. Hon hade inte kommit ut sedan i mars, men hon var berättigad att komma ut 2 gånger i veckan. Men elrullstolen som tar ut henne var sönder.
Men hon hade inte känt blommorna förra sommaren heller. Det är ju livsfarligt för en människa. Då kan vi inte ha det.
Men så är det.
Ja, men där måste primärvården rycka in.
Hur då?
Vi har massa makt. Vi har kontakt med alla de aktörer som de kommunala aktörer som har ansvar för de här sakerna. Och vi behöver med hjälp av våra äldre sjuksköterskor och kanske chefen som jag se till att sådana här saker blir lösta för våra patienter. Och det kan vi göra. Det är inga problem. Det krävs bara engagemang och mod och en tillräcklig bemanning med människor i primärvården så att vi kan ta hand om våra patienter. Mm.
För Maria hade ju ringt kommunen. Men du uppmanar henne att hon ska ringa till sin vårdcentral. Är det så hon ska göra?
Ja, eller jag kan göra det. Jag löser det här åt henne. Så kan vi inte göra. Om inte hennes vårdcentral hjälper henne så får någon annan göra det.
Så du från Göteborg kliver in och hjälper till i Lund. Är det det du säger att du kan göra?
Ja, absolut. Ingen som jobbar med människor kan ju tycka att det är värdigt att vi inte kan lösa en sån här sak.
Men det finns ju många sådana här exempel. Hur ska vi lösa det på sikt, Anna? För det låter ju fantastiskt att du kan hjälpa Maria i det här fallet. Men hur ska vi lösa det strukturellt?
Strukturellt så handlar det om ett ökat samarbete och att vi pratar mer om etik och värdighet och varför vi jobbar med det vi jobbar med, vi som jobbar med människor. Det etiska samtalet måste vara levande hela tiden. Men alla människor är olika och det är det som är viktigt för just den människan som vi ska hjälpa till med. inte det som står i någon handlingsplan eller något nationellt vårdprogram eller så i första hand, utan det som är viktigt för den människan. Mm. Och det är vår specialitet i primärvården, att se människan.
Och det sa Anna Holst som ringde från Göteborg. Och vi på Ring P1 håller på att upprätta kontakt mellan Maria och Anna, och vi ser verkligen fram emot att få följa upp hur det går med elrullstol och promenader i det gröna framöver. Vill du vara med i Ring P1? Kanske prata mer om äldreomsorgen eller någonting annat? Hör av dig till 020 22 10 10. Du kan också delta i diskussioner på vår Facebook-sida och skicka mejl till ringp1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Anton Elmbrand. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Klockan är 9:50 onsdag kväll. Vi får en väderrapport från SMHI. God kväll.
Ja, god kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Ett omfattande lågtryck på Norska havet ger ostadigt väder med skurar över Skandinavien, samtidigt som ganska varm luft pumpas upp från ett högtryck över Sydeuropa. I Korpån mellan sjöarna Medvattnet och Stor Arksjön i Västerbottens län finns en gul varning för höga flöden. I delar av Östra Götaland, Östra Svealand och på södra Öland och norra Gotland är risken för skogsbränder imorgon stor eller mycket stor. I fjälltrakterna från Härjedalen upp till sydligaste Lappland där är risken för gräsbränder imorgon stor. En prognos fram till imorgon kväll, Västra Götaland. Skurar mattas av och följs under natten av klart till halvklart väder, 7-12 grader. Imorgon då varvas solen med moln och någon skur, men till eftermiddagen ökar molnigheten och allt fler skurar blommar upp. På dagen 15-20 grader, vind omkring sydväst med tidvis friska vindbyar, imorgon lokalt hårda. Östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Skurar rör sig österut men mattas sakta av. Över östra Svealand kan de dock bli kraftiga innan de avtar under tidiga morgonen. Skurarna följs också av delvis uppklarning, 9-14 grader. Imorgon då varvas solen med moln som tätnar något västerifrån framåt kvällen. Dagtid 16-21 grader, vind omkring sydväst och tidvis friska vindbyar. Västra Svealand. Skurar rör sig i natt åt nordost och följs av en ganska uppluckrad molnhimmel, 5-10 grader. Imorgon så blir det övervägande soligt väder, men molnigheten ökar västerifrån och lokalt kan skurar förekomma. På dagen 12-17 grader, i hög terräng omkring 10. Sydlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela södra Norrland. Molnen ligger täta och skurar rör sig åt nordost under natten. 5-10 grader, i hög terräng 0-5. Framåt småtimmarna så klarnar det upp söderifrån, och imorgon förmiddag så blir det allmänt sol som varvas med moln eller bara någon lokal skur. Till eftermiddagen kan molnen tätna en aning. På dagen 12-17 grader, i hög terräng 5-10 och i kustlandet 14-19. Sydlig eller sydvästlig vind och tidvis friska vindbyar. Till sist hela norra Norrland. I natt då väntas mulet och tidvis regn eller skurar, lokalt även dimma. 5-10 grader, i hög terräng 0-5. Imorgon mattas regnet av söderifrån följt av ett uppsprucket molntäcke, men också en del skurar. Det sista av regnet lämnar norra Tornedalen först i kvällen. Och dagtid 13-18 grader, något kallare i regn och i hög terräng fortsatt 0-5. Sydlig eller sydostlig vind och tidvis friska vindbyar. Imorgon eftermiddag vridande väst och något ökande, på Kalfjället, då också frisk vind. På fredag så drar ett ganska omfattande regnområde in i söder som sprider sig norrut under dagen. På lördag berör det främst norra delarna, men ett lågtryck över Nordsjön ger aningen ostadigt väder även i söder. På söndag och måndag då rör sig det här lågtrycket sakta över södra Sverige mot Finland och det ostadiga vädret fortsätter. Även om det längst i norr ser ut att bli mer uppehåll och en del sol. Och längst i söder där blir det också ganska blåsigt. Idag då hade Stockholm som högst 20 grader, Göteborg 18, Malmö 22, Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby 22, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 24, Karlstad 18, Gävle 20, Mora 17, Sundsvall och Östersund 14, Storlien, Storvallen och Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 13, Jokkmokk 17, Kiruna 16 och Katterjokk 11 grader. Dagens allra högsta temperatur det blev just de här 24 graderna i Norrköping men också i Horn i sydligaste Östergötland. Vidare i Europa då hade Oslo idag som högst 17 grader, Helsingfors, Riga, London och Paris alla 20, Nice 23, Berlin 26, Wien 31, Warszawa 27, Kiev 24, Moskva 22, Malaga och Rom 30, Belgrad och Aten 32. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev 36 grader på flera orter i Grekland, Rumänien och i Turkiet. Och så en nedbördssammanställning för det gångna dygnet. Skurar och regn har rört sig åt nordost och berör nu stora delar av landet. All nedbörd anges i millimeter smältform. I Götaland fick Måseskär vid Bohuskusten 11 mm och Kroppefjäll Granan i Dalsland 9. I Svealand var det Västerås som fick mest med 15, vilket också var mest i landet. Därefter Kloten i Bergslagen 12 och Oxelösund i Sörmland 6. I södra Norrland uppmätte Hallhågsåsen i Jämtland 11, följt av Dravagen i Härjedalen och Gubbhögen i norra Jämtland båda 5. I norra Norrland fick Gilas i södra Lapplandsfjällen 4 och Björkudden i norra Lapplandsfjällen 3 mm. Och då går vi vidare med en sjörapport. Ett djupt och omfattande lågtryck finns på Norska havet. Tillhörande kallfront med regn och skurar rör sig sakta österut och den passerar Finska viken imorgon. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag på Tyska bukten 8-13. God sikt. Imorgon måttlig sikt i tidvis regn. Skagrak och Kattegat. Väst eller sydväst 7-12. Imorgon omkring syd. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Vänern. Syd eller sydväst 3-8. Siktförbättring. Från i natt mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 3-8. Imorgon omkring syd. Siktförbättring västerifrån och imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 8-13. Imorgon bitti väst eller sydväst 4-9. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Imorgon mest god sikt, men på norra Östersjön risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydost 5-10, imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Måttligt till dålig sikt i regn eller skurar, imorgon risk för lokal dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 8-13, på Bottenviken 3-8. Imorgon allmänt 5-10 meter per sekund. Fram till imorgon förmiddag måttligt i dålig sikt i tidvis regn, därefter risk för dimma. På fredag väntas på samtliga farvatten mest sydlig eller sydvästlig vind. Några aktuella observationer. Torsminde, sydväst 9 meter per sekund. Oxö 4, sydväst 8. Skagen, väst 6. Nordkoster, sydväst 6. Väderöarna, sydväst 8. Måseskär, sydväst 6. Pålgrunden, sydväst 5. Naven, sydväst 3. Dålig sikt och regn. Vinga, väst 4. Nigen, nordväst 4, Anholt, väst 4, Hallandsväderö, syd 6, Drogden, väst 5, Falsterbo, väst 6, Arkona, väst 5, Skillinge, sydväst 2, Hammarodde, sydväst 4, Hanö, syd 6. Utklippan saknar tyvärr uppgift. Ölands södra udde, syd 6, Ölands norra udde, syd 7, Harstena, syd 4, Hoburg, sydväst 4, Östergårdsholm och Fårösund, syd 6. Gotska Sandön saknar tyvärr uppgift. Landsort, syd 6, Skarpö, syd 3, Svenska Högarna, syd 6, Söderarm, syd 7, Finska Utö och Nyhamn, syd 10, Märket, syd 11, Örskär, sydväst 10, Äggegrund och Kuggören, syd 5, Brämen, sydväst 5, Lunge, syd 6, Skagsudde och Järnasklubb, syd 5, Holmön, sydväst 2, dålig sikt och regn, Bjureklubb, syd 6, Piterundskär, syd 7, Rökhallen och Kemifyr, båda syd 8 och slutligen Storön, syd 6 meter per sekund. Det var allt jag hade för den här gången. Ni hör oss igen imorgon klockan 05.55. Slut från SMHI.
Här är Ekot. Idag kom det nya löften om vapenstöd till Ukraina värda flera miljarder euro efter ett möte i Bryssel idag med den så kallade Rammstein-gruppen. Ett 50-tal länder som stöttar Ukraina militärt. Så här sa den brittiske försvarsministern John Healey efter mötet.
We must step up. We must never step back. Who've made major pledges today worth billions of euros to support Ukraine in its fight.
John Healey sa också att Storbritannien gör sitt och ökar det brittiska stödet till Ukraina. Landet kommer bland annat leverera 100 000 drönare i år, 10 gånger fler än förra året, och lägga 250 miljoner pund på att träna ukrainska soldater. Ett annat land som kom med konkreta löften idag var Nederländerna.
A new support package of 400 million in maritime security. This will include more than 100 vessels.
Vi kommer ge 400 miljoner euro som bland annat omfattar över 100 båtar, sa försvarsminister Ruben Brekelmans. Mötet idag leddes av den brittiska och den tyska ministern. Tidigare var det USA under Biden-administrationen som ledde Rammstein-gruppen och då koordinerade det militära stödet till Ukraina. Men med Trump som president har amerikanerna backat från det ledarskapet. Och idag var det första mötet där en amerikansk minister inte deltog. USA representerades istället av sin NATO-ambassadör. Sveriges minister Paul Jonsson sa efter mötet idag att Europa kommer behöva ta ett större ansvar för stödet till Ukraina framöver.
Under förra året så stod Europa för 60% av det militära stödet till Ukraina. Och jag ser framför mig att under det året kommer Europa behöva ta en ännu större del av detta.
Så USA drar sig tillbaka kan man säga?
USA fokuserar i ökad grad på den indopacifiska regionen och framförallt på Kina, och det har man också förmedlat över en tid, och nu ser vi att det gradvis händer. Men vi har förberett på detta, och Sverige tillsammans med inte minst de övriga länderna i norra Europa står redo och också axlar ett större ansvar.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och på NATOs högkvarter i Bryssel idag så undertecknade försvarsminister Paul Jonsson ett avtal om att Sverige går med i en telekrigskoalition. Och det handlar bland annat om att skydda kommunikation från attacker från bland annat drönare, det här rapporterar vår Bryssel-korrespondent. Det här är dels ett samarbete för att stärka försvaret i ett antal NATO-länder, men också för att stötta Ukraina. Och Sverige väntas få en ledande roll tillsammans med Tyskland. USAs president Donald Trump har pratat med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Det här skriver han på sociala medier. Och de två världsledarna ska enligt Trump bland annat ha diskuterat Ukrainas drönarattack mot ryska flyg för några dagar sedan. Upp till 600 svenska fångar kan från nästa sommar få avtjäna större delen av sina straff i Estland. Justitieminister Gunnar Strömmer ska om ett par veckor skriva under ett avtal med Estlands regering och sen gå vidare med ett lagförslag som ska göra det historiska beslutet möjligt.
Vi ser att det här har väldigt goda förutsättningar att bli lyckosamt,
och också avlasta en ansträngd kriminalvård.
Estländsk lagstiftning kommer gälla i fängelse, tvärt emot vad en statlig utredare föreslog för ett år sedan. Det skulle nämligen strida mot Estlands grundlag att låta svensk lag gälla där. Men man har istället gjort regleringar i avtalet i de fall då det finns skillnader mellan de båda länderna, säger Gunnar Strömmer.
När det gäller vilka disciplinära åtgärder som kan användas, så att det är så att säga motsvarande det som gäller i Sverige som ska gälla även om man sitter i Estland. Formerna för intagnas kontakter med omvärlden, intagnas rätt till permissioner och andra tillfälliga vistelser utanför anstalten och också i fråga om intagnas rätt till sysselsättning. Där finns det skillnader alltså mellan våra lagstiftningar, men genom avtalet så ser vi till att de skillnaderna så att säga försvinner och att det blir en likvärdighet i de delarna.
En kvarstående skillnad blir däremot språket som blir engelska, men internerna ska både ha rätt till tolk och översättningar. Eftersom Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land krävs en lagändring med kvalificerad majoritet. 3/4 av riksdagen måste säga ja.
Och mot den bakgrunden kommer vi också att bjuda in samtliga riksdagspartier för information och diskussion om det här avtalet.
Reporter Tobias Sandblad. Statsminister Ulf Kristersson utesluter inte att alla internationellt adopterade kan få en ursäkt från staten, och han säger att det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram. Det säger han som en kommentar till vad adoptionskommissionen la fram tidigare i veckan, bland annat att alla internationella adoptioner ska förbjudas då flera fall av barnhandel har upptäckts. Idag inleddes rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krejem i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Han har anklagats för att ha deltagit vid den mycket uppmärksammade händelsen när en jordansk pilot brändes till döds i Syrien. Åklagarna menar att det både rör sig om terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Så här lät det när åklagaren Rina Devgun la fram sin sakframställan.
Osama Krayem har tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän tillhörande IS dödat eller berövat Moat al-Qassas för livet.
Det här är första och troligen enda gången som en person ställs inför rätta för det uppmärksammade mordet på piloten i Syrien. Osama Krayem, som är född i Malmö och som anslöt till IS i Syrien 2014 som 22-åring, ska snabbt ha blivit en del av IS elitstyrka Liwa al-Sadiq, som enligt åklagarna utförde mordet på den jordanske piloten. Åklagarnas bevisning bygger på intervjuer med bland andra en annan fängslad IS-terrorist, men till stor del även på den propagandafilm som IS gjorde av det brutala mordet på piloten. På meddelanden på Osama Krayems Facebook-konto verkar han skämta om att han var med när piloten brändes till döds. Och han skriver att han kan kännas igen på propagandafilmen trots att han var maskerad. Osama Krayem var själv närvarande i säkerhetssalen idag. Han har långt hår och skägg, är klädd i blå skjorta och svarta byxor och verkar lugn och lyssnade på åklagarnas sakframställan. Men via sin advokat Petra Eklund så förnekar Osama Krayem att händelsen gick till på det sätt som åklagarna har beskrivit.
Osama Krayem vidgår att han har varit på den här platsen för den här händelsen. Men han har inte tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän berövat målsäganden livet. Och han har inte vaktat och fört målsäganden till en metallbur.
Reporter där var Margareta Svensson. Idag har riksdagen klubbat igenom en lag som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte. Den träder i kraft den 1 juli. Lagen innebär att lustgas inte får säljas om det finns särskild anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. I lagen finns också ett förbud mot att sälja lustgas till minderåriga. Brott mot den här lagen kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader. Och idag slogs grindarna upp till festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg. Och så här lät det när P4 Kristianstads reporter Janet Alicehovic var på plats vid insläppet.
Där är det insläpp och folk alltså bokstavligen rysar förbi mig. Alltså det är på riktigt ett kosläpp, helt fantastiskt. Det är officiellt, Sweden Rock 2025. Nu är det igång! Hur känns det att det är igång?
Ja, det är jättehärligt.
Uppemot 70 000 personer väntas vistas runt och inne på rockfestivalen under de kommande 4 dagarna. I år ska 93 artister och band spela, men för besökaren Carl Lewis är det särskilt 2 som lockar.
Ja, vi ska se lite band här, Korslagda kukar och Jodla med Siv, jag är väldigt sugna på att se.
Och besökarna kommer vida ifrån. Inga och Mike åker hit varje år från Nederländerna.
Because we like the festival, it's relaxed, it's the people are nice, and the first time we came here we were addicted for life, so we come back every year.
The Night Flight Orchestra var ett av banden som inledde festivalen. Björn Stride, frontman.
Det var ju helt bananas. Så nu har vi kommit från Australien precis. Vi landade igår liksom, och så hamnar man här. Det är ganska surrealistiskt, men det var ju ett härligt välkomnande. Det känns som man är hemma liksom.
Och reporter där var Ylva Tidevall tillsammans med P4 Kristianstad och P4 Blekinge. Så vädret imorgon får stora delar av landet solvarvat med stackmoln. I Västra Götaland och Svealand eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som drar bort norrut och följs av uppluckrande molntäcke. Temperatur allmänt 15-20 grader, i regn 10-15 grader. Producent för den här sändningen var Helena Sjöholm. I studion stod Johan Hellström.